Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hello,
old
hello,
hockey
hello,
game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Med mig, Per Bjurman, just nu i Washington och Jonathan Ekan, Onskan, Mowgli, Ekeliv, Bamse, Brumbjörnen, allt Ekeliv
allt
i Stockholm.
Ekeliv.
Allt, Jonathan, allt Ekeliv.
Det är mitt bästa smeknamn hittills, måste jag säga.
I Stockholm. Och vi ska då spela in avsnitt nummer 199. Det närmar sig verkligen ett tungt jubileum här, får man säga.
Ja, det är alltså, det blir 200 nästa vecka. Vi har inte så mycket planerat inför dess. Det är ju ett jubileum, så det måste ju vara ett lite speciellt avsnitt, men vi kör på. Vi kommer inte vänta ut finalen, utan det är inte finalen avgjord nästa vecka. Då blir det ett vanligt vanligt. Det blir avsnitt 200, så får vi se vad det innebär.
Ja, minst 100. Det är inte jag.
Ja, jo, men det tror jag. Jag får med att jag satt på en balkong i Kalifornien då med fågelkvitter i bakgrunden.
Jaha, var det då? Så, det?
Ja, jag tror att det var avsnitt 100 faktiskt.
Ja. Ja, och nu är det i Stockholm och jag är som sagt i Washington för Stanley Cup-finalen pågår ju då. Och vi har spelat två matcher i Vegas och flugit till Washington. Och jag vill förvarna om att jag har glömt mina vanliga lurar hemma i New York. Fick inte med mig dem till den här etappen. Så jag pratar i vanliga hörsnäckor och mikrofon, så om det låter konstigt så beror det på det. Ja. Inte på något annat. Skyll på mig.
Ja, men nu det funkar ändå. Jag tycker vi ska kunna köta igenom den här 199. Vi har ju så mycket att snacka om, så vi kör oavsett här sen.
Ja, vi har ju väldigt mycket att snacka om. Och då såklart i första hand om finalen som har rullat igång med två matcher. Men vi har lite som vanligt lite annat att avhandla också innan vi oss i kast med den. Och alldeles nyss kom den här nyheten som gladde mig väldigt. Det var ju att Larry Brooks, hockeyoraklet på New York Post och något av en mentor för mig i NHL-bevakningen, har då fått det här Ferguson, vad det heter, och blir invald i Hockey Hall of Fame.
Ja, det är ju en hyfsad...
Det är stort.
Det är ju rätt stort att som journalist hamna där, så att säga. Då har man ju arbetat med den här branschen ganska länge och i synnerhet med just NHL extremt följsamt.
Han har varit med sedan 70-talet och det var en väldigt fin artikel i Post om det här. Den rekommenderar vi. Finns på nätet.
Ja,
det är väl inte... i mitt Twitterflöde om det skulle vara så.
Ja, just det. Och det är väl kanske inte alla som är lika lyriska som du som har haft han som mentor och sådär. Jag menar, John Tortorella skruvar lite på sig när han läste den nyheten till exempel. Kan jag tänka mig.
Det slutar, New York Post-artikeln slutar med John Tortorella vill inte kommentera.
Han är en man som berör såväl Tortorella som Brooks, om man säger så.
Ja, vad har vi mer då, Ekan? Vi har ju, innan finalen här började så hade vi också då en presskonferens med Gary Bettman. Han gick igenom några saker. Det är en årlig tradition att han inleder finalerna med ett anförande, ett State of the Union tal i princip. Och sen får svara på frågor och... Framkommer inga jättenyheter, men vad sa de om lönetaket? Räknar de med mellan 78 och 82 miljoner nästa år?
Ja, det tycker jag är en så pass ansenlig höjning så att jag har nästan lite att säga om det här faktiskt.
Ja, men by all means. Ja, det är ju en bra höjning och det förändrar ju förutsättningarna för en del lag.
Ja, men precis. Alltså blir det 78 miljoner, då är det ju 3 miljoners rise. Och det kanske inte låter så mycket, men det är ganska... ansenligt faktiskt. Och skulle bli uppemot 82 som det pratas om. Och i så fall måste spelarfacket gå in med den här sin så kallade inflator.
Ja,
som de har rätt att göra. Ja. Och då skulle de kunna få upp det till 82 miljoner. Och då snackar vi 7 miljoners höjning.
Ja, det är ju jävligt mycket. Det är ju en hel elitspelare.
Ja, men precis. Exakt. Och menar, många kontrakt som skrevs så sent som 2015-16, jag menar, då var vi nere på 70 miljoner, så det har liksom höjts då med 12 miljoner dollar på bara ett par år här i så fall, om det nu blir 82 miljoner. Mm. Och alltså för lag som Chicago eller för Kings, eller vi kan nämna massa lag som ligger klistrande mot lönetaket, så är det otroligt goda nyheter och ger betydligt bättre manövreringsutrymme.
Ja.
Och jag menar, om man tar till exempel Taves Kane-kontraktet, alltså som ett konkret exempel, båda skriver på för 10,5 miljoner, var det 2015. Med så som lönetaget låg då, så motsvarar det ungefär 30% på två spelare av den totala lönekakan. Nu är det nere på omkring 25, strax under 25% om det skulle bli 82 miljoners lönetak då. Och det kanske inte låter så mycket, men det är, alltså många kontrakt blir ju billigare inom situationstecken nu. Och man har ju råd med en eller två klassspelare till.
Ja.
Så att det här är goda nyheter. Och för Vegas till exempel, som vi ska komma in på, men alltså, det är knappt så att de klarar lönegolvet nu. Så att de har ju råd att signa upp William Karlsson rejält och Nate Smith och sina killar, och ändå kanske återigen kunna gå efter en Erik Karlsson eller en John Tavares till och med.
Mm.
Alltså,
ja. Det går ju mycket rykten om Erik här. Vi är ju ett entourage som åker runt. Man pratar med journalister hela tiden.
Ja.
Och jag hör väldigt mycket om Erik och New York Rangers. Vill jag bara säga.
Rangers?
Det är ett jävla hackande om att Erik kommer hamna in på Manhattan.
Oj, säger jag också.
Ja. Ja, det skulle vara något.
Det skulle vara något, kan man ju säga. Ja, det är mycket. Alltså Rangers, den här rebuilden, den kanske inte går till på samma sätt på Manhattan som det gör i andra städer. Alltså.
Nej, skulle de ha chansen att signa Erik Karlsson, så då gör de ju det.
Ja, det kommer de göra. Så ja. Funkar det ju där. Oavsett om Jeff Gorton har tagit över och försöker arbeta på ett annat sätt. Det är ju ändå Manhattan vi snackar om.
Ja, och det är ändå Karlsson vi snackar om.
Ja, det är Karlsson vi snackar om. Och vi pratar alltså, jag menar, Rangers har ju verkligen skaffat sig löneutrymme nu.
Ja.
Så, och jag tänker till exempel på ett Nashville som faktiskt, vad ligger de på? Typ 67 miljoner totalt nu och har ett ganska bra, ligger rätt bra till kontraktsmässigt, jag menar, för man har ju så många alltså inom situationstecken, inte billiga är fel ord, men prisvärda kontrakt sett till vad man har för spelare, typ en Filip Forsberg som sitter och tjänar 6 miljoner dollar per säsong i ytterligare 4 år, medan Evander Kane nu skriver på för 7 miljoner gånger 7 säsonger. Det är betydligt dyrare till exempel. Och vi har ju,
man kan
ju...
Filip skulle egentligen ha 2 miljoner till per säsong.
Ja, precis, och vi kan ju nämna Ekholm, Josie, ja, många i det här laget, Järnkrok. Men alltså visst, Ryan Ellis är väl en spelare som kommer upp här snart som ska ha betydligt dyrare kontrakt, som också varit väldigt prisvärd fram till nu. Men de skulle ju faktiskt trots allt kunna ha råd att gå till exempel efter Tavares alltså.
Ja.
Här i sommar. För trots att de redan har en så bra trupp så kan de kanske ha råd med honom om det blir 82 miljoner. Och ändå ser ganska ligga rätt bra till även på några års sikt i och med att de har så många långtidskontrakt. Så att, ja, det öppnar upp väldigt mycket möjligheter tycker jag den här sommaren om det skulle bli sån hög höjning.
Ja, och det låter också som en väldigt bra för John Tavares, eftersom du har nämnt flera lag som skulle vilja ha honom. Att om han nu inte skriver på för Islanders igen då, så blir det ju huggsex om honom.
Precis, och oj vad han kommer kunna tjäna pengar om han vill.
Ja.
Han som i sin tur då har legat långt under marknadsvärde under alla sina år i Islanders när han skrev på det här snälla kontraktet som han gjorde från början där. Så att, den situationen tycker jag är superintressant.
Ja. Det framkom väl också då att det kanske redan i höst tas beslut om ytterligare ett expansionslag då i Seattle och att det blir 32 lag.
Ja, men precis. Det var ju snack om att det skulle kanske bli klart nu redan om ett par veckor här direkt efter säsongen när de ska ha ett Board of Governors-möte. Klubbägarna helt enkelt spika fast och ge tillstånd till Seattle.
Ja, men han trodde att det skulle dröja till höst. De har inte all information de behöver än, men de har mycket. Och det börjar närma sig ett beslut. Och det låter ju som att de kommer att kliva in säsongen 2020 då. Ja. Hösten 2020.
Precis, när deras renoveringen av arenan där står klar.
Ja, och de får betala 600 miljoner för att komma med. Vegas behövde bara få in 500 miljoner dollar alltså.
Ja, det är sanslös summa. Jag tycker med till och med sett 650 miljoner dollar.
Ja, det kanske till och med var det. Ja.
Och det, jag tyckte Bill Daly slog fast där också att några grejer apropå förutsättningarna här. Att expansionsdraften kommer se ut likadant när Seattle kliver in. De kommer få samma förutsättningar som Vegas. Vilket ju har varit lite snack kring att det går så bra för Vegas. Men samtidigt var det ingen som trodde att det skulle gå så bra för Vegas. Så att...
Nej. Och sen... Nej, men det, när det är så kommer så tätt på, måste man nästan ge dem samma förutsättningar. Om de ska betala samma pengar. Eller ännu mer.
Precis, och det hette ju så här att nu måste ju... jag menar, vi vill inte ha ett expansionslag igen som det går jättetrögt för i 7-8 år. Utan de ska vara någorlunda competitive direkt. Mm. Och det är klart, Vegas har verkligen överträffat det. Men det är klart att det ska vara hyfsade förutsättningar för ett expansionslag att kliva in om det ska kunna bli något där. Man ska kunna etablera en marknad. Så det är väl bara bra. Och däremot så är det så här nu, det slog ju Daily fast också, att Vegas kommer inte behöva släppa en spelare till Seattle. I den här expansionen.
Alltså, inte.
Nej, det kommer inte behöva. Däremot så får de inte del av de här 650 miljoner dollarna som fördelas till övriga klubbar. Så att de slipper, slipper tappa en spelare, men de får inga pengar i den här inträdesavgiften som Seattle måste betala.
Ja, det var ju fyndigt gjort.
Ja.
Mm. Nej, de andra klubbarna tjänar på det här på ett sätt och förlorar på det på ett annat.
Exakt.
Vi har hårdare konkurrens.
Ja, verkligen.
Ja, och sen ska det ju vara 32 lag, det ska inte vara 31. Det är ju för ojämnt.
Det går inte. Vi som är konservativa och gillar liksom ordning och reda och har samma upplägg hela tiden. Vi vill inte ha 31 lag, utan det ska vara 32 snyggt och jämnt.
Ja, och det ska vara 8 lag i samtliga divisioner.
Ja, precis. Så vill vi ha.
Har de något namn än? Nej.
Nej, det är, i och med att de inte liksom officiellt finns än, så har de inte kunnat gå vidare än ordentligt. Däremot så var det ju ett enormt intresse när de skulle göra sin sån här season ticket drive, när folk skulle förpliktiga sig att köpa säsongskort. Ja. När de skulle kolla av intresset helt enkelt i marknaden. Och det sålde slut på, var det en timme någonting, så hade de sålt över 10 000 biljetter, om inte mer. Eller 10 000 biljetter, 10 000 säsongskort alltså.
Så att, jag tycker de ska heta Seattle Wonders efter Gunnar Nordströms böcker.
Ja. Det tycker jag också.
Med Adam, vad heter han?
Adam Wallgren.
Ja, precis. Så måste det bli.
Så måste det bli. Och Lance Boxman och gänget där. Det är ju min barndom, lite grann.
Ja, vi har lite tekniskt bekymmer här. Så om det hörs att Jonathan klipper i inspelningen, så beror det på att uppkopplingen här i Washington strular till och från. Vi pratade just om Seattle Wanderers och Adam Wallgren. Ja. Och nu ska vi prata om hans framtida kompis Phil Kessel, som kanske hamnar i Seattle. Vem vet? Nej, det går rykten nu om att det är lite konflikt mellan Mike Sullivan och Phil Kessel. Att Sullivan är besviken på Kessel och Kessel är besviken på Sullivan. Kessel var inte så bra under slutspelet faktiskt. Men, och han tycker tydligen själv att han inte spelades på någon särskilt bra position heller.
Nej, precis. Alltså, Kessel hade en fantastisk grundserie med personbästa på 92 poäng. Det går inte att klaga på. Men i slutspelet så verkar det som att Sullivan ville jämna ut kedjan lite grann. Ungefär som där första titeln, kan man säga, 2016, han hade Bonino som center till Kessel och Hagelin. Och nu vill han istället köra Brassard då, istället för Bonino, och sen köra Malkin för sig och Crosby för sig. Inte sätta
Brassard?
Han gick in och tog Brassard.
Han sa det att Phil Kessel nu ska spela Brassard.
Ja, det blev i alla fall så. Och det funkade ju inte speciellt bra. Varken för Brassard eller för Kessel.
Nej.
Båda två underpresterade ju ganska grovt. Och var ju en stor anledning till att det inte lossnade för Pittsburgh i det här slutspelet. Man fick ju bara ett mål från Kessels klubba till exempel. Och Kessel i sin tur, som du säger, han surade lite över det. Han tyckte han skulle få spela med Malkin och att det hade gynnat både honom och laget om de hade fortsatt på det spåret som i grundserien.
Och visst, men ska det behöva gå så långt så att han försvinner från laget?
Ja, man tycker att det är en ganska lång väg att gå från liksom ett dåligt slutspel från 92 poäng i grundserien till att behöva tradas nu helt plötsligt, när det var ganska positiva tongångar kring Kessel i Pittsburgh trots allt, alltså sen han kom från Toronto med två raka Stanley Cup-titlar fram till nu. Och liksom personbästen som sagt i poäng. Men det är ändå något sån här, tycker jag, trovärdig uppgift där. Det kommer ändå från Josh Johey som på The Athletic som har god insyn i Pittsburgh. Och han drar ju upp några tidigare exempel på att Mike Sullivan kan få det lite grann som man vill när han har att göra med Jim Rutherford där, alltså general managern. Vi såg ju till exempel tidigare under säsongen var det mycket rykten om att Ian Cole inte drog jämt med Mike Sullivan. att de inte hade kemi och att Sullivan inte var helt förtjust med Coles karaktär, trots att Cole ju faktiskt haft en ganska nyttig uppgift i Pence-försvaret när det varit manfall där dessutom, så har Cole klivit fram. Men så blev han mycket riktigt tradad då, för att Sullivan, det var Sullivans trade kan man säga, det var han som ville ha bort honom. Och det snackas om att anledningen till att rätt stor talang inom Pence-organisation, Daniel Sprong, inte fått chansen riktigt av Sullivan, till skillnad från typ Zach Aston Reese och man kan nämna några till, Carter Round, en sån här kille som har gått före, Dominic Simon som gått före Daniel Sprong, som trots allt gjort över 30 mål i AHL där nere och som fansen ser som den som står näst på tur och verkligen slår igenom nerifrån Wilkes-Barre upp i NHL. Det är för att Sullivan inte av någon anledning gillar hans karaktär riktigt. Och Jim Rutherford har ju kallat Sullivan för den bästa coach han någonsin haft och har enormt stort förtroende, och det är klart att han ska vara delaktig i mina beslut här uppe på general manager-posten. Så av den anledningen finns det kanske lite grund trots allt att kunna dra parallellen att, oj, det kanske blir en trade.
Ja, det är många som skulle stå i kö och vilja ha Phil Kessel.
Ja, alltså visst, han är ju 31 år, men han sitter på ett, vi pratade ju just om lönetaket har gått upp så pass mycket, och då är 6,8 miljoner dollar per säsong för en spelare som just har gjort 92 poäng. Inte jättedumt att ha i sin trupp, så att jag tror inte Pittsburgh skulle tjäna på att trada bort den, för de skulle inte, jag tror de skulle tappa den bästa spelaren i traden. Men ja, har det skurit sig med Sullivan så kanske det finns fog för de här ryktena åtminstone.
Mot Kucherov som inte levererar för Tampa.
Nej.
Ja, vi kan bara nämna i Tampa att lite reaktion har det blivit på det här misslyckandet. För det får vi kalla, de skulle till final och vinna. Så att åka ut i konferensfinalen var ett misslyckande.
Ja, precis. Och det blev faktiskt lite extra smolk tycker jag av det faktum att de blev nollade i de två sista matcherna.
Ja, exakt.
Det blir ingen roligt, men ett snyggt slut.
Nej, och det får konsekvenser, inte för Cooper, han blir kvar. Men det är lite varningsklocka till honom att två av hans assisterande får sparken.
Ja, precis. Alltså, Rick Bowness, som ju är superrutinerad. Han har varit antingen assisterande eller huvudtränare i NHL varje år sedan 1984.
Jaha, du ser.
Och tog sig in 2013 som associate coach, det vill säga lite mer än bara assisterande coach, till John Cooper 2013, där när även Cooper kom in, för att Cooper var ju purfärsk från AHL då, och då vill man ha en liksom superrutinerad mentor till Cooper. Och jag tycker intervjuer med dig och intervjuer med alla andra journalister när Hedman ska prata om sin fantastiska utveckling de senaste åren, så säger han att Rick Bowness, som jag har ansvar för backarna jag haft i Tampa, han är en viktig del i det.
Ja.
Så att,
ja. Du är säkert inte Victor glad nu då.
Nej, han är nog missnöjd över det här. Och när Boston slogs ut av Tampa, då kom Sedeno Shara in, inte in i Tampas omklädningsrum, men precis utanför, och ville han ville få ut Rick Bowness i alla fall, och syntes göra en stor kram där med Bowness, för att det var hans första tränare i NHL. Och Bowness älskar ju storväxta backar, och pratar vi storväxta backar, då kan vi ju prata om Hedman och Shara till exempel. Och i Tampa har vi ju, det är ju Suster som är 2 meter, och det är Coburn som är 1,96, och det är, ja du vet, det är ju stora backar som, då det är ju Bowness filosofi, och är de spelskickliga som Hedman, då är det ju jättebra. Eller Shara till exempel, men är de ganska begränsade som Coburn till exempel, eller Suster, eller Girardi för den delen, då känns det lite förlegat att han tycker det är så viktigt att de bara ska vara storväxta och rejäla liksom. För det känns som att Tampas backspel har inte riktigt hängt med i den moderna hockeyn. Däremot har man en spelare som Hedman, så ser det ju bra ut ändå. Men faktum är att penalty kill, som Bowness också hade ansvar för, var ju fjärde sämst i hela NHL den här säsongen i grundserien för Tampas del. Och det
håller inte.
Det håller inte, och det är därför som Bowness och fick gå, och även då Brad Lauer, den andra assisterande tränaren, som också fick lämna.
Och det är ju Steve Eisenmans beslut. Han är inte rädd för att ta obekväma beslut, ser vi då.
Nej.
Och som sagt, lite varningsklocka till Cooper också. Nu måste det hända något. Nu har vi förlorat en final och två konferensfinaler och missat slutspel en gång. Det går inte.
Nej, han har högre krav än så, Steve Eisenman, med sitt resumé och sin spelarkarriär i ryggen. Han vill ta en ring här som general manager också. Och då är Bowness som får stryka på foten, får man verkligen säga, efter den här säsongen.
Ja, men om det inte går något bra nästa säsong, då försvinner Cooper också.
Ja, då är det, kan man säga, som ett första tecken på att Cooper inte sitter helt säkert heller. Det kan man säga.
Kan man säga.
Kan man säga. Kan man säga.
Ja, har du mer innan vi kastar oss in i Stanley Cup Finals?
Ja, men då kan jag väl... Jag skulle väl ändå vilja ta upp det faktum att Per Järvi skrev på en förlängning här. Magnus Per Järvi som är nybliven världsmästare med Sverige och har hoppat runt där på Kungsträdgårdens scen med en guldmedalj runt halsen. Och alltså, jag tyckte liksom tidigare säsongen här så var i alla fall jag lite orolig för, och vi kanske tog upp det någon gång i podden, att hans karriär kanske genuell kanske var, höll på att ta slut nästan, när han har fått pendla så mycket mellan AHL och NHL när han spelade St. Louis under de här senaste åren. Men så blev han ju claimad då på waivers av 8 januari och avslutade säsongen väldigt fint där. Och har ju verkligen förtjänat den här förlängningen. Måste jag säga. Ja. För ska man dra lite Per Järvi kort, så kommer ju han in i ligan med jättehöga förväntningar på sig. Tillsammans med typ Taylor Hall och Jordan Eberle och Ryan Nugent-Hopkins där 2010-2011 någonstans. Och hade också gått högt, så topp 10 i draften. Han vann faktiskt, innan han ens hade NHL-debuterat, så hade han precis vunnit poängligan för Sverige i VM, senior-VM. Så han är ju självbilden och förväntningar på sig att kliva in och producera direkt igen mot honom. Men så har han inte riktigt hållit den kvaliteten att han kan vara en producerande topp 6-spelare på den här nivån. Men nu har han, då som åren har fortskridit här nu, så har han ju lärt sig att han måste ju lära sig att bli en bottom 6-spelare istället och fila på de egenskaperna. Penalty kill, tvåvägsspelet. För han har ju speed.
Han har hittat en ny roll som passar.
Precis, och han känns som en supermodern bottom 6-spelare nu med sin speed och sin ändå förmåga att kunna producera om det behövs och avlasta de stora spelarna i laget. Så att han är ganska perfekt, känner jag, i den rollen som han faktiskt till slut har hittat nu.
Ja, jag träffade hans pappa i Las Vegas här för några dagar sedan och var ute och språkade lite. Det var mycket, mycket trevligt.
Alltså, det är så pass till och med.
Jaha.
Ja, det är, ja.
Och det är Gunnar Svesse Svensson, vet du.
Ja, visst. Det är ju ingen, inte vem som helst. Det är ju en superagent.
Ja, för det är detta coach med Djurgården.
Okay,
och sportchef i Malmö och allt vad det var.
Han dyker upp i Las Vegas.
Men det var en klient, Niklas Bäckström spelar ju.
Ja, han har en sån klient till exempel. Ja, då förstår jag att han är där. Nej, men Per Järvi, det är kul tycker jag att han faktiskt tog chansen i Ottawa nu. Och faktiskt känns som att han har en gjuten NHL-karriär nu och till. Det tror jag.
Ja, mycket roligt. Bara vi får se vad som händer med Ottawa. Det var ju faktiskt också en nyhet här i veckan. Daniel Alfredsson fick ett citat som han hade dragit off the record. Uthängt i offentligheten, där han uttryckligen sa att de hoppas att de får en ny ägare. Att Melnyk säljer klubben.
Ja.
Det kom ju också upp på Bettmans presskonferens. Han sa att det var inte aktuellt. Klubben är inte till salu.
Nej, precis. Ja, precis, att det ändå går så långt att han till och med Bettman får frågor på det. Liksom. För det var ju en populär åsikt från Alfredssons sida i Ottawa, bland fansen. Men han måste ju vara den minst populära ägaren i hela NHL just nu. Och det har vi ju tjatat om under säsongen, men...
Ja. Däremot så tror jag inte Daniel var så väldigt så nöjd med att ett off the record hamnade i tidningen.
Nej, precis.
Tvärtom,
precis. Så där ska det ju inte gå till. Alfredsson vill ju inte uttrycka det på det viset. Men det är klart att det blir en stor grej av det. För det är att en klubb
Nu har det dessutom blivit så att deras assisterande general manager är gripen i Buffalo under The Combine där, för att han har ställt till det.
Precis, han är anklagad för harassment.
Ja, han har lagt armarna på en ung man och sagt otäcka saker.
Ja, det är stökigt i åtta nu alltså.
Ja, det är det minsta man kan säga. Ja, men du, nu ska vi prata final. För nu är det som, allt annat är ju bara lullull runt omkring.
Det har du ju helt rätt i faktiskt.
I hockeyvärlden. För nu är vi mitt uppe i Stanley Cup-finalen. Vi är mitt uppe i själva hockeysäsongens absoluta klimax. Allt annat är ju bara mindre. Det är det här som är själva cherry on the top.
Ja, det är det verkligen.
Ja, de två bästa lagen i den bästa ligan spelar den bästa hockeyn som finns.
Ja.
Det är intressant att höra killarna säga till och med att det är på en nivå till på isen också. Det är inte bara det att det är högre stämning och mer media och mer atmosfär, utan det går fortare, säger de. Det är ett steg till.
Ja, jag måste säga att i game one, då kändes det nästan som att det här var för högt tempo för att de skulle klara av det själva.
Ja, den första matchen i T-Mobile Arena i Vegas då, stämningen var ju återigen så att man faktiskt satt och gapade lite. som jag har försökt förklara flera gånger, det kanske är liksom mer högre ljud och så i Nashville från vanliga människor. Ja. Men det blir sånt party på Las Vegas-matcherna så det liknar ingenting. De har så jävla roligt. Det är liksom en ongoing dance på läktarna som ja. Smittar av sig något enormt.
Ja, det känns nästan in i tv-soffan i Örby måste jag säga. Alltså, ja. så som det var. Då har man förstått utanför arenan också. Det är ju tokfest flera timmar innan.
Ja, och till och med motståndarspelarna säger det. Det är för jävla roligt att spela där. Liksom, även i en final. Så mycket står på spel så kan de inte låta bli tagna av det enorma trycket och allt roligt som händer hela tiden.
Nej, för, alltså, det var lite det jag kände här i Game One. Att det var en kombination av liksom extrem övertändning och supernervositet. Jag tyckte man såg misstag och man såg dåligt målvaktsspel i den matchen.
Ja, första matchen var ju väldigt speciell. Det var ju liksom Vilda Västern och rock'n'roll och salonslagsmål till match. Liksom. Ja. Det var, alla strukturer följde ihop och det bara kördes något så fruktansvärt. Precis som du säger, de var överväldigade, nervösa, de var övertända på samma gång.
Ja.
och glömde bort att spela hockey på det sätt som har tagit dem hela vägen. Och det var ju väldigt underhållande att titta på. Det var 10 mål och ett vansinnigt tempo och väldigt lite försvarsspel.
Precis, det svängde ju något vansinnigt. De här lagen är ju duktiga på att försvara ledningar, har det visat sig.
Ja.
Men där svängde det ju hela tiden. Det var ju 5 skiftningar i princip, men alltså vilket lag som ledde.
Ja.
Och det är ju en annan diskussion vi kan komma in på lite senare, men det känns som att till och med domarna var nervösa. Visste knappt vad de skulle fatta för beslut på isen. Så att det var en match som är svår att dra några slutsatser av ur ett längre perspektiv vad som kommer hända i finalserien. Utan det var liksom, det var första gången de klär sig ihop med allt vad det innebär när det är en finalmatch i Vegas.
Ja, men det är ju alltid så i någon mån att de första, i synnerhet i finalen, är det två lag som inte känner varandra så bra och bara har mötts 2 gånger under grundserien i allmänhet med långt avstånd emellan de matcherna. Och första matchen blir alltid svår att veta hur de ska reagera på varann och hur dynamiken i mötet kommer att se ut. Och det blir så att de som man säger känner på varann, men som jag skrev i någon blogg, ja, de kände på varann som fyllon i Rättviks Orchids Park på midsommar.
Ja, det var faktiskt helt korrekt beskrivning.
Ja, det var ingen ordning alls. Men som sagt, jävligt kul att se, för de körde ju något fruktansvärt. Alltså, och I den matchen, det som imponerade mest på mig i den matchen, det var ju återigen Vegas första kedja med Carlson och Marches och Smith. De ställde till en ohygglig oreda varje gång de var inne. Vad var det jag jämförde med? En knottsvärm. Om de var ute när det är mycket knott i en svensk skogsbacke. Man ser dem inte, det bara kliar i hårbotten så man blir tokig. Så såg Washington-backarna ut när de var inne.
Ja, det är faktiskt sant. Alltså, till exempel mål som William Karlsson gör när han... Jag tänkte nästan säga att mål William Karlsson, assist Riley Smith och William Karlsson.
Ja,
det var ju först han som liksom gräver fram pucken och kör där och sen så spelar fram Smith och sen så skjuter han och så går den utanför bakom målet, så helt plötsligt dyker William Karlsson upp igen och påpassligt lägger in den när ingen annan är beredd på det. Ja, de är lite av en svärm när de kör faktiskt.
Ja, det är de.
Men jag måste bara säga, när du ändå sa att du var mest imponerad av Vegas första kedja, då hade du nästan kunnat ha sagt Vegas fjärde kedja, för de var de som avgjorde matchen.
Ja, jo, det är ju också en av de här märkliga styrkorna med deras breda bredd. Det är märkligt på ett märkligt sätt, eller hur vi sa.
Det är det verkligen.
Och de var ju jävligt bra. Nosek gjorde 2 mål då. Ja,
ja precis. Nosek gör 2 mål och ja, Reeves, man kan ju onekligen diskutera hans mål, men han är ändå framme och gör en kasse han också. Det var en konstig match med konstiga fenomen. Liksom.
Ja, Washingtons bästa spelare däremot var lite osynliga den matchen, kom inte till alls. Ovechkin i spetsen, han syntes väldigt lite då. Och man tänkte, jaha, är det Vega som har hittat ett sätt att ta bort honom helt och hållet? Så var det nog inte. Han var bara tagen han också. Och lite ovan och lite rostig.
Ja. För att i Game 2 där så tycker jag Washington gör en riktigt bra Washington-match.
Alltså, ja, det var en Det var helt annorlunda. Det var i och för sig, det var högt tempo de körde som fan då också, men det var ju mer struktur i defensiven framförallt.
Ja,
alltså, de skruvade till ordentligt.
Precis, alltså för i första matchen var det ju ganska stor turnoverfest. Medan i andra matchen, och det är ju lite så Vegas gärna vill ha matchspelarna, inte att de själva ska bjuda på massa målchanser, vilket de visserligen gjorde då också. Men de vill ju, de har ju den här svärmtaktiken som du pratar om, alltså överlag egentligen, att de vill stressa fram motståndarmisstag.
Man är fruktansvärt forechecking som gör det jävligt jobbigt.
Alltså en intensitet som framalstrar turnovers helt enkelt. Och sen så utnyttjar de dem. Det är inte nödvändigtvis så att de bygger upp spelet själva och sen dominerar matcherna på det viset, utan de stressar ju sönder motståndarna helt enkelt och får chanser på det viset. Men i Game 2 så var det helt uppenbart att Washington lyckas hitta tillbaks till det spelet man hade när man nollade Tampa i två raka elimination games och när man spelar så fantastiskt bra i den här Game 6 mot Pittsburgh också. När man tajtar ihop defensiven. Och faktum är att de slutar, jag tror de bara noterades för 4 turnovers i Game 2, vilket är en sensationellt bra siffra. Och som gör att Vegas taktik går sönder lite grann. För i den matchen tyckte jag att Vegas kändes lite frustrerade. Att de fick chase the game lite grann.
Absolut frustrerade var de, men de kom ju inte heller igång på samma sätt med sin forechecking. De var ju väldigt besvikna på sig själva i den matchen. Och de var inte lika mycket på hugget. Man såg inte knottsvärmen lika mycket.
Nej, det är sant.
Men jag tycker det är så intressant med den här finalen. Ett lag, en bra match, då har de allt momentum i omvärldens ögon. Sen vinner Washington, nu pratar all media här och andra, man pratar, nu är det klart, nu vinner Washington det här, 4 raka. Det svänger så jävla snabbt i hur man uppfattar, senaste lag som har vunnit är alltid så jävla bäst och överlägsna och kommer att vinna.
Ja, det är faktiskt helt rätt, för nu känns det som att vi har ju en dag kvar här tills det smäller här med Game 3, men nu är det ju mycket snack om Capitals. Och vi kanske kommer fortsätta berömma dem lite grann, men nu känns det som att de har momentum, men det var ju tvärtom efter Game 1. Då var det ju Vegas.
Ja, då var det de som sa att Vegas kan komma och svepa Washington.
Precis, de ska slå det här Edmonton-rekordet och bli, eller liksom, minst tangerade och ta minst antal förluster fram till Stanley Cup-triumfen. Liksom.
Ja, och nu då så ska då Washington vinna 4 raka, eller vad, 3 till då. Jag tror att det blir en lång serie. Jag bara, I'm just saying.
Ja, det är min känslan är också, alltså det är ju 2 jättejämna matcher det här. Det är 6-4, men det där sista avgörande målet i öppen kasse, det var ju med 0,0 sekunder kvar, höll jag på att säga. Nej, men det var ju precis i slutskedet, så det var ju en uddamålsmatch.
Och det kan det var det. Och det kan var ju andra också.
Ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Washington gjorde ju något där som ingen har gjort sen slutspelet började nästan. Och det var att när de äntligen tog ledningen, så höll de ledningen och gjorde ett till mål, gick upp i 2-målsledning.
Brooks
har visat sig då enormt svårt mot Vegas, för de har ju den här momentum-killer-egenskapen att när motståndaren gör mål så dödar de momentum genom att hugga tillbaka direkt. Ja. Jag tror det var 6 matcher i rad som de gjorde, när motståndarlaget gjorde mål så gjorde de inom loppet av 3 minuter som allra mest, oftast mycket mindre, så gjorde de svara dem.
Ja, det är ju sanslöst statistik egentligen.
Ja, det var ju framförallt tydligt mot Winnipeg som var så frustrerade över det. Nu höll ju Washington undan. De kom ju i kapp till 3-2 och sen jagade som fan. Men då får man säga att till exempel, det var ju ett 3-mot-5-läge som var väldigt avgörande i den matchen. I andra matchen, när Washington spelade fantastiskt bra 3-mot-5.
Ja, man kommer knappt ihåg en riktigt bra målchans som Vegas skapade ens då. Och då hade de ändå över 1 minut som sagt, över 3-mot-5.
Och det där är ju en sån där gammal käpphäst jag har, som jag fick lära mig av just, det nämnde Daniel Alfredsson 2007. När de fick stryk mot Anaheim, då hade de ett flertal 5-mot-3-lägen och gjorde inte mål. Och då sa Daniel efter, det är de där 5-mot-3-lägen. Gör man inte mål på dem, då vinner man inte.
Nej, det är ju...
Jag har pratat om förut. Ibland, det lag man håller på, man blir nervös när de får 5-mot-3 för att om de inte gör mål då, man ska ju göra mål då. Gör man det inte så får det andra laget sån jävla kick av det.
Ja, det låter ju konstigt att det ska behöva spela så stor roll, men jag håller med om det.
Alltså, du blir ju nervös när Tampa får 5-3.
Ja, jag vill nästan inte ha 5-3, för dels så innebär det att nu måste vi göra mål. Så annars kommer de andra få en ruggigt boost och vi går ner oss lite grann. Och sen tror man också lite sådär att ja, nästa utvisning, eller 5-3, tillfärdar i andra laget. Så då är det slut på powerplay för oss. Liksom.
Ja,
det är en konstig mental grej som uppstår.
Ja. Och, nej, men, och sen höll de undan då, trots att Alex Tuck väl borde ha gjort mål på slutet. Men då stod Braden Holtby för save of the year. Eller save of the decade finns det de som säger till och med. Den viktigaste räddningen i Washington Capitals historia har det också kallats.
Ja, den har gått under benämningen The Save.
Ja, men det får man väl ändå säga också. Vilken jävla räddning.
Ja, alltså, ska jag komma och vara...
Eller lite... tycker du inte att det var det?
Alltså, nu är jag otroligt... Nu är jag otroligt tråkig här. Nu blir Caps fansen sura på mig. Ja, men det är klart att det är en otroligt spektakulär räddning, en extremt viktig räddning och en bra räddning. Alltså det är ju otroligt bra uppfattat av Holtby att hinna slänga ut armen där. Det är ju ingen slump på det viset. Men det är ändå en liten slump att Tuck inte... Alltså, jag är ju mer förtjust i de här räddningarna när det är en reflexräddning. Alltså när man ser till exempel på en styrning...
Ja, men det är det ju delvis här.
Ja, men jag tycker att det mer handlar... Den där typen av räddningar som man ser ibland ändå... Det tycker jag
menar att den bara är desperat.
Det är en desperat och så skjuter, får inte tacka upp pucken och då går den på Holtby. Eller på. Han, det är precis att han hinner få ut armen. Men alltså ett bättre avslut där som Tuck egentligen vill få till. Då är han chanslös. Då spelar ingen roll vad han hittar på. Utan de coolaste räddningarna enligt mig, som är the save för mig, det är ju när man hinner reagera på en styrning till exempel. Alltså när det är en otrolig reflexparad. Snarare än när man flaxar ut och hoppas få den på sig.
Jag tror inte han hoppade. Det var en precis och fantastiskt bra räddning. Du, men tackar ju dig då. För att han är sur på sig själv och tycker att... Inte att det är så kul att han är inblandad i The Save.
Nej, det är klart. Jag känner att jag inte... Det var ingen jättepopulistisk åsikt där. Och jag tror inte jättemånga håller med mig. Men jag är lite på Tucks sidan.
Du pissar på våran parad.
Ja, det gör jag.
Vi som hyllar Holtby för det.
Ja. Däremot kan jag bara hålla med om att Holtby var fantastisk alltså, i matchen stort. Det är klart att jag tyckte det här var Washingtons match, men det är klart att Holtby faktiskt överglänst Fleury i de här två första matcherna. I alla fall den andra.
Fleury har inte varit på samma nivå som i de tidigare matcherna. Det har ju delvis att göra med att han inte haft samma hjälp heller. Framförallt i första matchen då. Men han har inte räddat och stulit matcher som han gjorde mot Winnipeg.
Nej, precis. Och han har blivit lite för överspelad. Alltså, till exempel när Eller gör sitt mål i totalt öppen kasse där. Och när Ovechkin...
Det är inte bara hans fel.
Nej, det är klart. Nej, precis. Det är hårt att kalla det honom, men ändå. Han har sett lite för... Han är inte riktigt i balans, tycker jag. Men det är hårt att skylla på honom också. Men man kan i alla fall konstatera att Holtby har varit superbra.
Jag vet vad det beror på. För José Theodore... också känns som 23 three or more är akkrediterad för någon och springer och pratar med Flower hela tiden.
Är det så?
Och han ser ut som en jävla strandraggare när han kommer gående. Så det är hans fel här.
Det är han som håller på att stör Fleury.
Ja. Han är ju gammal, han har ju spott i Washington, visst har han? Ja, det har han.
Ja, det har han gjort.
Ja. Så nu är han där och förstör för Flower.
Ja. Han som har stått i Djurgården till och med.
Ja.
Du
försöker påstå att du är brynäsare. Du är djurgårdare egentligen.
Nej. Är det
Djurgården.
Ja, men när vi ändå nämner Eller så vill jag ta upp han också. Alltså.
Det vill jag också.
Men du får köra lite grann om Eller.
Jag pratade lite med honom. Det är ju en trevlig dansk påg. Och så vitt jag förstår, det slog mig häromdagen bara. Och om Washington vinner så är väl han först i dansken i historien som vinner Stanley Cup.
Ja, det är han nog faktiskt. Alltså, jag kommer inte på någon dansk.
Jag trodde först att han var den första dansken som hade gjort mål i en Stanley Cup-final också. Men nej, Jannik Hansen gjorde, när Vancouver fick stryk med 8-1 så var det han som gjorde tröstmålet.
Ja, just det får man inte missa.
Nej, fick kolla upp det. Men annars, jag tror, det kan inte vara någon annan dansk som har vunnit.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Då får du tända kappbucklan komma till Köpenhamn. Ja, för första gången.
För första gången. Jag har ju varit där i Rødovre. Han kommer ju från, från Rødovre där de har alltså som har producerat massor med talanger och där de, alltså i arenan så är ju alltså öltappar eller vad säger man? Alltså barer ute placerade på läktaren så att man behöver inte ens gå ut i korridoren utan det är bara att resa sig upp från sin plats och liksom tappa upp lite bärs. Så funkar det i Rødovre.
Och det kostar ingenting. Inte ens 1,5 tuve.
Nej, inte. Du bara är fri.
2,5 fjäs.
Ja, nej, men han är trevlig som det också. Han pratar ju svenska som att han var en göteborgare.
Ja, men han är också en väldigt bra hockeyspelare. Och det intressanta med honom nu är ju då att när Bäckis skadades och försvann i 4 matcher så steppade han upp, som man säger. Och du kallar honom, plötsligt fick han först att han var Patrice Bergeron. Men han tog ett enormt ansvar då och visade sig duga absolut utmärkt som topp 2 center. Ja. Och i den här matchen, game 2 då, så fick han ju samma roll i och med att Kuznetsov försvann i första perioden. Och de fick kasta om snabbt där, upp med Bäckis i första linan och eller in där. Och han var ju kanske matchens kung. Han var inblandad i alla 3 målen och han spelade fantastiskt bra.
Precis, han hade ju 1 mål och 2 första assist. Han var ju direkt avgörande kan man säga. Och var ju i allmänhet kanske den mest framträdande spelaren överhuvudtaget tycker jag bland utespelarna på isen.
Men är inte det där väldigt intressant och vilken tillgång har när ens första center försvinner att man har en som kommer underifrån och är lika bra?
Ja precis, för det känns ju som att det ska vara ett jättetapp här nu. Dels när Bäckström gick sönder, vi sa ju inför den serien att ja, det blir ändå tufft för Washington att slå ut Tampa om Bäckström inte kommer tillbaks.
Ja.
Och lite grann känner man ju nu att ska Capitals gå och vinna Stanley Cup utan Kuznetsov? Det blir svårt. Men samtidigt så nu snackas det om att Kuznetsov faktiskt ska vara tillbaka redan här.
Ja, jag har varit på träning i morse och han var ju med på isen och höll i klubba och sköt och stod i som vanligt. Vi fick inte prata om honom efteråt eftersom han inte är clearad som det heter. Men jag är övertygad om att han spelar redan nästa match.
Han såg så pass
bra. Ja, absolut. Ja.
Men för kolla man på, alltså Kuznetsov är inte vem som helst heller om man säger så. Han leder poängligan just nu och han är liksom etta, inte bara i toppen utan etta av massa så attraktiva underliggande statistikkategorier som ta in pucken i offensiv zon med kontroll, puckinnehav, alltså individuellt puckinnehav i offensiv zon, att passningar in i slott, lyckade passningar in i slottet till exempel. Där är Kuznetsov etta liksom i det här slutspelet. Han har varit fantastiskt bra. Men faktum är att Lars Eller, han är liksom så här trea, sexa, sjua i de där kategorierna. Han är jättehögt upp han också. Och sett i sin speltid, eftersom att han generellt sett att spela som tredje center, så är han ligger nästan i nivå med Kuznetsov. Så att det är ju en bra spelare, Eller. Och han har verkligen tagit för sig när han har fått utökat förtroende också. Och det är lite fint där för Brian McLellan, general managern, som ju inför den här säsongen skrev ett kontrakt. Förlängde Ellers kontrakt, skrev 5-årsavtal med en cap hit på 3,5 miljoner. Vilket ju var lite ifrågasatt ändå med tanke på att de slog i lönetaket här nu. Och var tvungna att göra sig av med alla de här spelarna vi varit inne på. Men att de prioriterade Lasse Eller som tredje center när de redan har 2 bra centrar. Men nu har det visat sig att det kanske var en ganska bra investering ändå.
Det var ett väldigt bra beslut skulle jag säga.
Ja.
Man har ju sett på Eller lite, måste jag erkänna, som en sån här, ja, just en tredje kedja, en bra hockeyspelare men inget märkvärdigt liksom. En så här nästan axelryckning för att man är så bortskämd med NHL-spelare. Men han har ju mer än vad jag har förstått i alla fall.
Och ett Montreal som verkligen lider brist på centra, de offrar honom lite grann. För att de ansåg ju kanske inte riktigt att han hade det som krävdes. För att liksom ha en topp 6-roll där.
Let's not go there. Vi måste också nämna, som du nämnde det i förbifarten medan jag var inne i någon utläggning, att Brooks Orpik ju faktiskt gjorde mål. Det var ju lite humor, för han har inte gjort mål, överhuvudtaget inte gjort mål sedan februari 2016 var det, och i slutspel inte på 5 mål.
Nej, precis. Ja, det var ju så totalt osannolikt att han kliver fram och gör en kasse där.
Ja, inte bara vilken. Det var ju matchavgörande mål.
Ja, det blev ju game winning goal. Var inte det finländare på läktaren där på pressläktaren som jublade över det?
Ja, och vi har ju ett game winning goal lotteri, en pool, när man lägger i $20 då och drar bara ur en mössa ett namn. Och när min vän Tommy från Yle drog Brooks Orpix och suckan, och det var ju så jävla typiskt, jag behöver vinna pengar. Och det slutade med att han fick $720, det var inte dåligt.
Nej, det var inte dåligt när man är i Vegas dessutom.
Nej.
På den kassan. Och han hade en lite rolig tweet innan matchen, såg också när han skrev att Orpik, han hade kollat upp det, att Orpik av alla spelare eller något där idag aktiva spelare som har spelat över 900 matcher i NHL, eller hur det var, deras totala målskörd, så är Brooks Orpik tog sist av de som har kommit upp i över 900 matcher. Så att det var så otroligt osannolikt att han skulle göra game winning goal.
Ja, men det gäller att spara sitt krut till de viktigaste ögonblicken.
Ja, det ser jag. Jag tycker han har varit bra i det här slutspelet, den något bespottade Orpik.
Ja, generellt. Och är det någon som älskar de sina lagkamrater, så är det han. Ja. De var ju extremt glada när han gjorde mål.
Ja.
Och Ovechkin skrek något på ryska som tydligen betyder farfar.
Oj!
och är en hedersbetygelse åt äldre som gör bra saker.
Ja, det ser jag. Nej, men han är... Ja, jag gillar, apropå Ovechkin där, så gillar jag verkligen hans kroppsspråk här i slutspel också. Han är ju känd för att ge VM-jubla när han själv gör mål. Liksom. Mm. Men jag ska inte säga att han inte gjort det här som jag säger nu tidigare heller. Men jag tycker så jättetydligt i det här slutspelet, hur han lever sig in i matcherna. Och hur han tokjublar när medspelare i mål. Han ger VM-jublar ju även när liksom, ja, vem som helst i mål i laget.
Och du såg väl i Tampa höll han på att välta hela båset. Han tryckte ut dem i hörn allihop.
Ja, alltså han är ju... Och när Holtby gör the save så ser vi ju att han håller på att försvinna för att han är så nervös och för att han inte kan hålla känslorna inom sig. Liksom. Så att det är kul att se Ovechkin hur mycket han vill det här. Alltså.
Ja, det enda jag tyckte var synd med det var att jag hade gärna sett övertid. Jag vill se övertid i den här finalen. Långa övertidsdrama. Men jag har inte fått något inte ett enda i konferensfinalen och inte nu heller.
Ja, det där är nästan lite kränkt då.
Nej, kränkt är inte. Jag tycker det skulle vara kul. Hur fan skulle jag kunna vara kränkt?
Nej, men
jag vill att det ska fortsätta. Det är så roligt nu så jag vill inte att det här ska ta slut.
Ja, du vill maximera upplevelsen och få ut så mycket speltid som möjligt.
Ja, verkligen.
Ja,
det är en dröm det här. Och efter de där två matcherna då, så flög vi på, då fick man äntligen känna att det är då det blir final på riktigt, när det är krångligt att hålla på att flyga och jävlas.
Ja, visst.
Och igår var jag flög via Salt Lake City. Alla flög olika rutter hit. Och jag flög till Salt Lake City och där var det fruktansvärt blåst. Så det var en bedrövlig turbulens, både när vi landade där och när vi lyfte sen. Det tycker jag inte om.
Nej, du vet, du gillar inte sånt där. Det gör väl ingen visserligen. Men...
Nej, men då trodde jag att det skulle vara elände här i Washington också. För tidigare under dagen hade ju då Capitals landat. Mm. Och fick sitta kvar i planet i en timme, för det var sånt blixtväder utanför, så att de kunde inte ta hand om planet. Det var risk för strömförande och grejer. Så de fick sitta på the tarmac i planet och vänta jättelänge.
Ja, det är ju ingen klockren uppladdning mitt i en Stanley Cup-final. Men så, jag har förstått också att men så är det ju Stanley Cup-finalen, där den ska flygas över kontinenten.
Mer adversity som man måste komma över.
Ja,
och nu har vi kommit hit och vi har ju pratat väldigt mycket om vilken stämning och vilket fantastiskt party det är i Vegas. Men det är det sannoliken här också.
Ja.
Det här har de ju väntat betydligt längre på det här än vad de har gjort i Vegas.
Det kan man säga.
Washington är känd som en loserstad när det kommer till sport. Och de har krossat sina fans hjärtan på ett dramatiskt sätt här, alla fyra lagen. Det är 25 år sedan ett Washington-lag vann. Och det är väl det enda de har vunnit. Det var Redskins vann Super Bowl. Ja. Sen har både baseballlaget och hockeylaget och framförallt åkt ur på så här spektakulära sätt som de har gjort när de har haft allt. Och det har varit ett stort löfte för stan och så har det bara blivit pannkaka av alltihop.
Ja.
Men nu då när Washington äntligen är i final, sina andra då. De var
ju 98.
Mm. Och då blev de ju svepta.
Just det, tvärtom.
Så att matchen de vann i förrgår i Vegas, det är deras första finalvinst i klubbens historia.
Ja, just det, den är ju historisk, som man gillar att benämna saker och ting.
Aha, ja, och nu då så är stämningen här extremt uppdriven. Folk är tokiga här, och det märktes, vi har ju sagt att det Har varit sina fester på Vegas träningar. Ja, det var det i morse i Kettler Iceplex också, ska ta om, för det är absolut fullsatt.
Den där oländiga arenan att ta sig till, som inte ens ligger i närheten av betongbunken mitt inne i...
Nej, Michigan. Det ligger ute i Arlington. Ja, det ligger lika långt bort som Vegas tennis. Och ja, det var fullt långt före. Och så fort varje spelare som kom ut vart det så jättejubel. Så de fick åka ju... Ja, Burra sa det efteråt, det är fan inte ofta man blir bejublad för att man masas ut på isen för träning.
Nej, det är häftigt faktiskt. Och det har liksom spirat den här feelingen som har infunnit sig i truppen, har liksom infunnit sig i hela Caps Nation, om man kan säga så. Alltså, ja. Bland fansen, alltså, så som de firade när de gick till finalen också. Alltså den festen det blev på gator och torg i Washington, som blev helt rött av Caps fans.
Och det känner man att det kommer att bli där runt. För efteråt så krånglade vi oss till Capital One Arena då med buss för att gå på Vegas träning också. De tränar på olika håll. Det är alltid krångligt. Och så är det i den här finalen. Ja. Och då såg man hur de höll på att bygga upp. Allting är avstängt för trafik runt arenan. De håller på att bygga upp scener och grejer. Och det är verkligen så här förväntan i luften. Ja. Och Sting av alla jävlar skulle spela där, höll jag på att säga.
Ja, du som gammal musikrecensent verkar inte ha hysa större.
Nej, jag ber om ursäkt för det starka uttrycket. Men han och Shag ska ju ett gemensamt framträdande och snacka om udda par.
Ja, det känns ju som en speciell duo. Det är inte det mest väntade om man skulle ha fått tippa.
Nej, men imorgon kväll spelar. Och så är det ju lördag kväll imorgon. Ja, alltså det kommer att bli, tror jag, en historisk vansinnig kväll inne i denna betongbunker som tidigare under slutspel har det varit sånt liv inne där. Så att jag och Henrik Ek, min gamla sidekick i bloggen, vi hade kul att den gången, vi satt ju precis bredvid varandra och pratade och såg bara munnarna röra sig. Vi hörde ingenting.
Ja, då är det decibel på hög nivå, kan man säga.
Ja.
Ja, men det är ju, det har jag förstått att den här, alltså de här pregame-showerna som det har blivit buzz kring i hela idrotts-USA. Det här är någonting, det här är ju liksom inte bara vi i NHL-världen pratar om, utan de här eventet kring Vegas-matcher är liksom, det är ju buzz kring det i hela kontinenten. Och det har man förstått nu att NHL kliver in här och vill hjälpa Washington att det ska bli tok pregame show här också.
Ja.
Det har ju sipprat ut här till exempel att det var väl Michael Buffer som var ute och körde sin Let's Get Ready to Rumble så här, på äkta Vegas maner i starting lineups
Ja, han läste ju upp dem som att de var boxade.
Ja, så här liksom Alex Ovechkin with 13 seasons in the NHL. Typ.
Ja.
Men nu ska det tydligen vara så att vad heter det för något? Wheel of Fortune, Lyckohjulet, en klassiker i USA, att deras programledare som är Washington-fan ska läsa upp
Alex Trevelle eller vad han heter. Nej, det är ju Jeopardy.
Ja, du, jag kollar inte tillräckligt mycket på amerikansk underhållningstv för att sätta namnet på den här killen. Men,
Vi ska se. Du menar att det ska vara Pat Sajak?
Ja, precis. Jag känner bara till Travis Sajak, men det här är Pat Sajak med en annan stavning.
Ja. Ja, kommer han ut till Wheel of Fortune.
Ja, Wheel of Fortune-stämning på line-upen. Det undrar jag hur det kommer att se ut. Men...
Ja, det är lite tyngre med Let's Get Ready to Rumble.
Ja, det måste jag säga. Det var coolt faktiskt. Det var riktigt coolt. Ja, men så att,
det är vita smoking.
Men. Ja, det är coolt. Ja, men det märks i alla fall att NHL här kliver in och hjälpa Washington här för att det ska bli en riktigt mäktigt där också. För att de vill hålla liv i den här bassen kring Stanley Cup-finalen.
Ja, vi får se hur det går då. För som sagt, du tror ju de flesta att Washington har allt momentum inför de här. Men vi har ju sett tidigare slutspel att borta har ju varit en fördel för många lag. Och inte minst för Vegas. De har ju vunnit allt på bortaplan.
Ja, de har en förlust mot San Jose och de har en förlust i första matchen mot Winnipeg. Annars har de ju vunnit rubbet. Medan Washington har ju förlorat majoriteten av sina hemmamatcher hittills i slutspelet.
Ja. Mm. Det är också så att det är första gången de kommer tillbaka sen de slog ut... Det var ju Game 7 mot Tampa. Så det är ett tag sedan de spelar här. Ja. Och det är lördag kväll. Det är väl risk för att de blir lite övertända på fel sätt inför hemmapubliken. Ja. Om Vegas kan vara lika kalla som vanligt. William sa det i morse att det vi gillar med att spela borta i sån här miljö är ju just att det blir vi mot världen-känslan förstärks. Och det, den får vi ut mycket av.
Ja, det är ju den de får sin energi av, sin kraft, ja, sin extra kraft från. Och de har ju inte förlorat två matcher i rad på hela slutspelet heller. Utan de har ju varit lika väl som de har liksom slagit tillbaka med mål direkt efter motståndarna. Så har de ju slagit tillbaka med segrar när de väl har förlorat.
Mitt tips är det här. Oavsett hur det går ikväll så står det 2-2 efter båda matcherna här. Det är mitt tips nu.
Ja. Och mitt tips är på ett annat sätt, och det har vi redan varit inne på. Men jag säger att det blir liksom inga så här 4-1, 5-2, 6-0 matcher. Som det ändå har blivit i de andra serierna lite titt som tätt. Utan det kommer vara, det här, nu jinx här känner jag, men det kommer vara jättejämna matcher överlag.
Ja, det var någon som hävdade på Twitter eller i mitt spår att du egentligen aldrig kramade ur dig något tips i förra. Att du aldrig sa att du trodde att det skulle gå.
Ja, men då får jag hålla fast vid det tipset som jag drog till med i ditt stora finaltips bloggpost. Ja. Och då sa jag 4-2 till Washington att de avgör på hemmaplan.
Okej. Okay. Ja, just det hade vi också över 200 personer som uttalade sig om hur det skulle gå.
Ja, det var, är det rekorden?
Ja, det är uppe där i alla fall.
Det är uppe där, topp tre.
Ja, det kom ju några efterflämtare också, så det är väl 210-211 nu. Glenn Strömberg dök upp och så kom Henrik Lundqvist tillbaka och frågade, svarade jag någonsin på det där? Och det hade han ju gjort.
Ja, han har gjort. Ja.
Han är så disträ, kungen.
Ja, han är kungen. Då har man rätt att vara lite disträ, tycker jag. Mm. Ja, men
du, jag ska sätta mig och skriva en artikel här nu och sen ska jag på middag ikväll och så imorgon, då jävlar den amma.
Då är det dags för tokfest Saturday Night Live, ja, från Washington, ja, helt enkelt.
Mm. Kan vi inte få övertid då, Jonathan?
Ja, ja, men det tycker jag vi kan jobba in. Det tycker jag är dags för.
Ja, ja.
Vi slår fast. Och så vi beställer det.
Först i andra övertidsperioden, 17.23 in i andra övertidsperioden, avgör antingen Burakovsky eller Nate Schmidt.
Ja, det är NHL-poddens tips i alla fall.
Ja, ja.
Så att, ja. Nej,
men nu laddar vi upp för jubileumsavsnittet 200 nästa vecka då. Ja, trycka det, upp t-shirts. Det, se åt Carlgren och Larsson där hemma, cheferna, att de ska trycka upp t-shirts.
Ja, det måste ju bli spektakulärt hur vi än blir. Det är en vecka har vi på oss att ladda upp. Då är det avsnitt 200 i alla fall. Och vi tackar för oss den här gången.
Det gör vi. Hej, hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, punch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.